stort tack för välkomsthälsning och tack för att jag får vara med idag. Och så det stod av 50-årsjubileum. Jag har tänkt kalla det här talet till flydda tider på forntidens stigar. Och jag vet inte om man får, om vi får vara tvåspråkigt tal det här, för mycket av vad jag tänkt säga så skulle passa till sig på dialekt, men då finns det nog tokotaro som kanske faller sig mig naturligt till tala på något lite annat språk. De här är jag högsvensk, jag kallar det till. Så om ni kan byta om mellan de två språken så funkar det ju nog. Så det här. Ja, ärade kortseboa och ättlingar till kortseboa och utflytta kortseboa och all som vill vara alltid kortseboa. Jag tycker att jag känner en del, men jag brukar ha lite svårt i minst allihop, så ni ska vara frimodigt att presentera min sak. Första meningen är på högsvensk. Till flydda tider återgår min tanke ens och gärna. Mig vinkar från förflutna år som mången lycklig kärna. Det är skriva av släktingar våra. Johan Ludvig, med tillnamn i Runeberg. Jo, kanske ni är förvånade, och en del vet nog heter släktjar i byn. Ha, var fjärr kusin med Anders Mattsson Lassas, som var män mofas faffa, och till exempel Bernhards farfars far, Dages farfars farfar, och så finns det nog ader om många ader som är direkt släkt på här sättet. Så finns det ader släktskap från torp i Vetel. Han gift ju sig två syskon hit i byen på 1600-talet. Gabrielsson, Mats Gabrielsson Torp och Maria Gabriels dotter Torp. Så man kan nog säga att hela byen är släkt med Runeberg. Vi har, till all lycka har vi bra dokumentation av den här byen. Vi har Kortjärvi, boken om Kortjärvi, som är en otroligt värdefull bok för han som är intresserad av att gå till flydda tider. Och så har vi Lassa släktbok, som är ett verkligt mästerverk på gällande släkten. En sak har jag märkt och jag har funderat på forna tider. För vad har jag inte frågat mig? Och här är nog säkert det är någon annan som tänker så. Det är borti nu som jag ska kunna fråga. Vad ska ni tänka på? All ni som är unga, ni ska passa på och fråga till som vet, till som har vi med förr. Vi har en grupp i Tarjar som söker Tarjebornas rötter. En Facebookgrupp som nu har ändrat namn till Gamla Tarjar Anor. Vi presenterar den här i släkt och häv 2023. Vi har fått lite erfarenhet till. Och vi har fått testa tre i Kortseby, Bernhard Lassas och Morten Fossander och Dan Dunes och Sanja Kjölvon. Och Bernhard och Morten gav på farslinjen tillbaka till Per Andersson Rank från cirka 1500. Och ej anorna har jag och folke och många där från Per Olofsson Borka på 1600-talet. Och hans namn valt under namnet Keurkal sprid ganska mycket i Tarjar. Och nu har det visat sig att testerna visar att vi har samma anor. Vi vet inte när det här två grejerna sig från varann Rank och Keurkal. Någon före 1500 sannolikt. Och så kan man nu för tiden med DNA som är speciellt och YDNA som kartlägger manslinjen, så kan man spåra varifrån släkta har kommit. Och man kan få reda på att en tidigare släkting fanns i Haapavesi på 1200-talet och en par århundraden tidigare i Sjöneiden, där i trakten kanske närmast. Och så gav vi länge tillbaks, så är vi tavas till hus. Och ännu tidigare så skulle förfäderna ha kommit till sydöstra Finland via Fredrikshamn. Men varifrån kom de till Finland? Ja, det påstår, de som har analyserat de här testerna som finns lite runt om i världen, fast alldeles för lite. Att anorna kom från, de här människorna kom från Volga-området i Ryssland och längre tillbaka från Mongoliet. Och så cirklade de runt norra Indien, runt det här bergsmassivet. Och så är de från, kom de så från Tåflodslandet, där Noas ark strandade. Finns det som menar att det har kommit ännu längre ifrån från Afrika, men det är väldigt stora osäkerheter på det här. Så vi behöver inte ta det så på allvar. Och så Dan Duvnäs så hade en annan släktgren som Stefan Djupsjöbacka har. Och det var en linje som vandrade från Mongoliet men kom till Polen, Östersjöområdet och Sverige. Så har vi Lillrank släktrötter som kom från Turkiets västkust via Ukraina och Polen. Och så längs Östersjön till Karlebynejde. Och så har vi ännu en släkt, Sandkulla-släkten, som har ganska lite träffar i närområdet. Det finns mycket att utforska. Då ska vi flytta lite närmare, men inte riktigt när. Nämligen 300 år tillbaka i tiden. För 310 år så har varit ofrid. Vi vill inte riktigt så en återvänt i det tiden. För det var fruktansvärt. Men vi behöver känna till historien. I släkt och hävd år 2020 fanns en artikel som Ole Granholm hade skrivit. Där berättas att 22 tärgar ungdomar var förd bort av ryssarna. Från en 20 år gammal pojk från Furu i Småbundre till en 26 år gammal kvinna från Kolan. Och han hade då en tabell från en tidning som sa att det var 6 från Småbundas som var förd bort. 2 från Kytte, 3 från Kortjärvi, 1 från Björkbacka, 1 från Lytsbacka, 3 från Rank, 1 från Hästbacka, 1 från Granö och 4 från Kolan. Det var 3 flickor som var förd bort härifrån byen. Jag berättade lite om det här i Majas dotter, Bosemin, som jag hade fått uppgifter av moster Doris Djupsjöbacka, som har skrivit en del nedteckningar. Och här finns i boken om Kortjärvi en del om det här. På hade tiden, 1714, som är verkligen utspelas, så finns det tre gål i byen. Det var Lassas, som var första gålen. Och så var det Alsved, som inte knappast hette Alsved på hattid, men som i senare valt kalla Lillkallas. Och så var det Dalbacka. Och mellan Lassas och Alsved så finns det i Ågras, så det var ypigt. Det är ju inte långa betat där i mellan. Men inte mellan Lassas och Dalbacka. Där var det något som de kallade för låglänt myr och ängsmark, var Kalvhaga. Så där såg man knappast mellan de här gåla. Vilka hus finns det inte någon väg på här tiden? Till kyrkbyet tog man helst vattuväg över Rässersjön. Och för räknas Nesigåla till Kortsjöbyen. Officiellt. Vi kan tänka oss en morgon. En höstdag 2014. Det kom kosacker. Så brukar jag talas åtminstone till Vaukosak-folket. Kom de ridande och det var inte något riktigt snäll. De kom till Lillkallas först, om vi nu kallar det. Mats Gabrielsson var hosbond. Han hållde på att spänd för kärro, spänd hästen för kärro. Och så kom de och fordrade till få hästen hans. Och så näpp. Vem är en häst? Och så var det bråk. Och så skjuter jag. Och det verkar som man skulle ha död när det är året, om vi var tog skadorna från det eller hur det var. Och så tog det Anna, som var Mats dotro, och sondottern Lisa. Jag hade en äldre pojk som hette Daniel och det var han och hans flicko Lisa som hade vid Fäusi sökt morgonsysslorna och som valt som mamman Lisa ropade åt dem, spring och döm här fort, 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 men det hände inte undan. Kosacka tog dem och hur lejs de fört bort dem så vet vi inte precis, men om de stoppade upp dem på hästret eller om de la bandet i dem så de fick springbackes hästar. Det finns kanske lite olika uppgifter om. De brände ner husen och på lastas så såg de här det. Lisa Larsdotter var syster till Anders Larsson, en av stamfäderna. Och en bror var Johan Larsson som samvalt Håsbund på Dalbacka, eller Torrej. Lisa Larsdotter hos gift sig med torpsonen Mats. Men Lisa dödde i 1699. Så gift Mats om sig med en annan Lisa. Och, naha. Och det här på Lassas så var alltså nu Mikkel Sigfredsson Håsbon, för han kom som måg. Anders Larsson dödde som 39-åring 1695. Då hade en ettåring, ettårsbån och så tvillinga som var född bucket och död. Runt tragiskt. Och den till två tvillinga hette Karin och Maria. Mikkel så vad som sked vid Lillkallas, så ropade till Maria, frun sin, ta bånen med och spring till skogen. Eller göm här, sa han. Och så gömdes i fösen. Nej, det var inte så bra, för att kosacka kom och tog ut kuddorna, slaktade till bästa åren, för till för bort köttet. Och så brände upp fösen. Då måste ju flickorna ut. Då var allt en av dem fast. Maria, som var 18 år då. Den till två första till var 15 och 16 år. Den det som jag talade om tidigare. Men hur tycker med Dalbacka? Det var länge bort. De så röjts ifrån brändra och hötskotten. Och hur de ropade på hjälp. Och Margareta som var husmor hos Sickabona och hämt gubbi Johan som var rej ut på åkern. Då kom så sa att nu får ni inte dära nej mot dem. Ge dem vad de önskar. Allting. För här är bättre att de var fattig. Än till sövla så. Och dö. Så Margareta hon lyd. Tänkte att hon måste mot dära så. Så hon bjöd dem på mat. Och de tog för sig av allt vad huset hade. Och de klarade sig. De tackade för det här kosackerna så att de tog inte bort någon därifrån, fast det var barn där. Nu kan vi fråga oss, hur gick det för de här flickorna? Vart hamnade de? Det är ju förstås någonting som är väldigt svårt att veta, men jag ska lite ta en utvikning här. Och berätta om några böcker som är intressant, som berättar om goda saker. Det finns en geologiprofessor som snart går i pension som heter Kirsti Loukola Ruoskeniemi som har anor i Purmojärvi. Vi vet om ni kör från Evjär mot Kauhava så finns det stylta på en par stelta i stav Purmojärvi. En grannasjö som på tiden hör till Lappajärvi som nu för tiden hör till Kortesjärvi eller Kauhava. Och hon har forskat i det här, hon har skrivit böcker och jag har så ni kan bläddra och skoda på dem om ni vill. En heter Kiljukotka som betyder skrikörnen. Och hon Boses berättar om hur en familj Kontiainen är förresten något som jag har kommit underfund med att vi är släkt via famuvorfolk och jag och Ade som har samma släkt. Så vi har släktingar från det här trakten, just i det här Kontiainens hus, som är huvudgående i den här berättelsen. Hon berättar om hur usligt det var där i trakten och, hur, och om hur en del får med det här gerillan och försöka slås mot ryset. Anna Boutse heter Buharan satakieli. Det betyder nektargalen i Buhara. Buhara är en stad i nuvarande Uzbekistan. Och i den här boken så berättar Kirsti Laukola om hur en grupp med ungdomar under ledning av en 20-årig flicka, Lisa, förs bort först till fots via, alltså från Purmojärvi, via Lappajärvi till Storkyrå och Vasa, och sen från Vasa med släddarna på vintern for de ner till Ikalis och allt uppsamla där i trakten och så vidare till Nådendal. Och i Nådendal så valt de lagt på en galär, ett galärskepp. Det är ju i princip så de var fångar, de var slavar. Och så förde de dem på det galärskeppet. De måste annars söta maten och allt möjligt praktiskt. På dagar de fick, på kvällar och nätre så fick de ställa till. Det var väldigt svåra tider. Det galärskeppet som det var på så for längs med Finska viken upp för Neva till Ladoga och ta sig an vidare längs floder så småningom Volga till Kazan i Ryssland och vidare till Astrakhan. Där sålde den det. Alltså här var kaptenen på den båten som ägde den då, som hade köpt den på ryset. Och så sålde den till slavhandlare som kom från den där öst asiaten till asiatisk länder. Och då var Persien och Uzbekistan och Kazakstan och det här, det var under så kallade kanvälde. Ni har hört talas om Genghis Khan, som var en stor ledare före här del, eller flera hundra år före. Och den här tradition och kulturen som levde kvar. Och den här kanen som var då allsmäktig härskar, så behövde ett harem. Han ville ha flickorna som skulle kunna vara fostra och valde harems fruar och då. Och det finns en tidningsnotis som ni också kanske minns att ni har läst i Släkt och hävd, som jag ska citera. Ett tartariskt sändebuds löjeliga anhållan hos kejsar Peter den förste i Ryssland. År 1718 anlände till Sankt Petersburg ett bukhariske tartararnas sändebud som anhöll hos kejsaren att få till köps eller skänks några hundrade finska och svenska bondflickor, emedan kanen, dess herre, som förnummit att dessa nationer vore särdeles manhaftiga och stridbara, gärna ville hava avel av dem i sitt land för att skaffa sig duktiga soldater. Hans begäran blev väl honom avslagen, men han förmådde dock tvenne svenska bekänter att följa med sig. Hemska tider. Huvudperson var alltså en 20-årig Lisa som blev som en mamma för den här gruppen. Vi kan tänka oss vilka våndor som de upplevde på det här, för det var slavar på det här båten och sen vidare slavar under de här österlänningarna. Hon hade goda kunskaper i psalmboken och kunde bibelcitat, och hon var en själavårdare för gruppen. Så hon ledde aftonböner. Hon valt så småningom, som den teade flickorna, så valt tvinga till att lära sig om islam. För det var ju islamsk tradition i den trakten. Men hon garanterar, hon deklarerar, hon kommer inte överge sin kristna tro. Det håller hon fast vid, fast hon till det yttre måste bete sig som en muslim. Hon valt samtidigt. en älsklingshustru till den här kanen i Buhara. Är tänkbart ett nano de här vårflickorna möt samma öde eller en liknande öde? Vi får inte reda på en. Eller om inte. Det finns en viss möjlighet idag med tekniken. Om det är någon som via DNA-tester visar sig vara släkt med oss, då ska man kunna spåra upp det. Det kan vara ättlingar till de här flickorna som varit förd bort. Och här finns faktiskt en person som har tagit kontakt med Loukola, Kirsti Loukola, efter att hon hade skrivit den här boken. En som hade härstammat från Iran, som bor i Amerika och som berättar att hon har fått DNA-träffar med någon från Finland. Och de här DNA-träffarna så förklaras alldeles tydligt med att den det som hade från Finland som hade släktingar i Buhara eller i, jag vet inte om jag just har ord, så det är bortförd under stora ofreden. Det finns nu planer på en internationell tv-serie om de här Loukolas böcker. Men det råkar ut för problem. Först pandemin och så ryska kriget som gör att det här måste läggas på is. För det är ju genom Ryssland som den här historien har utspelat sig. Ja, släktforskning kan ge intressanta kopplingar. Jag har haft kontakt med June Pelo, som nu är 101 år, en släktforskare i Florida som har anor från Karlebynejden. Jag fick tag i kontakterna via Ulf-Peter Granö. Och han har läst sista Släkt och häv, så ser ni att grannarna från Österbacka, granngården, har forskat i en som emigrerat i Amerika. Och just tack vare June Pelo har lyckats spåra upp hans fortsatta historia. Hon skickade en gång i våras ett mejl. Påstod och hade en utredning. Du är kusin i 14:e led med drottning Elisabeth av Storbritannien. Nu det betyder att Grant Mango och vår sader är 14:e kusin med. Nu det låter ju nog intressant förstås. Jag tog kontakt med Ulf Peter och så sände en utredning som stämde ihop med det som hon hade. Men enligt den utredningen så skulle vi vara ättlingar till den danska kungen Valdemar den store från 1200-talet och till Bjällbo och Stenbockätterna i slutet av medeltiden. Och det är via att Anna Olofs dotter Stenbock skulle ha fått barn med en Erik Eriksson. Och deras son Knut Mortensson gift sig med en flicka Snåre från Kronoby. Deras son Henrik Knutsson Snåre är min 9:e anfar via Dövnäs. Nå, vad ska man säga? Ulf Peter varna. Allt som är gamlare än 1600-talet måste man ta med en nypa salt. Det är väldigt svårt att kunna härleda någonting med bestämdhet. Så jag skrev till en Facebookgrupp, Genealogiska föreningen, och frågade om det finns några pärra i det. Jag fick som svar, det har funnits en ökänd bedragare som hittar på en del felaktiga anor. Och det här är ett exempel på den urspårningen som kommer från honom. Till och med då en ledaren för den här gruppen, professor emeritus Mikael Lundholm i Stockholm, skrev så här, jag citerar. Du kan alltså sudda ut Erik Eriksson som hennes make, Anna Olofsson alltså. Äktenskapet är hittat på forskning. Jag skulle säga att påståendet om detta äktenskap inte uppfyller något av källkritikens grundprinciper. Den som fört in honom i släktledningen är en modern Nils Rabenius, den notoriska och ökände förfalskaren. Men i vår tid behöver man inte förfalska medeltida diplom för detta syfte, utan det räcker med att sprida uppgiften på det här sättet, alltså på internet. En annan forskare gav ett namn åt den här förfalskaren, Gustav Anjou, född 1863 i Stockholm. Där sprack drömmarna om kungligt blod. Vi kan ta lärdom från den heliga skrift. Akta oss för dumma disputer och frågor om släktregister, som Paulus skriver till Titus. Och vi ska akta oss för dem som vill lura oss med lögn och bedrägeri. Det som vi ska ta vara på är det fasta ordet. Vi ska fråga efter de gamla stigarna. De som byggde det här bönehuset i början av 1930-talet besjälades av stor kärlek till vår frälsare och var angelägna om att sprida hans ord till kommande generationer. Det är välsignelsen av det här fädernas tro som vi får glädjas åt idag. På samma sätt som Lisa hade sin styrka och sin glädje i fädernas tro mitt under otroliga prövningar, så får vi inför de mörknade molnen som tonar upp sig kring vårt land vända tillbaka till de sanningar som predikats av våra fäder. På söndag påminns vi om att vår frälsare besöker oss än idag och förmanar oss att lyssna, för att inte gå under i domen utan ha ett fast hopp i dessa oroliga tider. Till det fasta hoppet önskar och ber jag också att vi alla ska förenas. Tack för att ni har lyssnat.